på växt. Jag tror på växt i Karismakirken. Jag tror att människor ska bli frälst här. Och vad vi kan tänka om hur det är i Norge eller inte, det spelar ingen roll, för allt är möjligt för den som tror. Och jag lever i vissheten om att Gud vill att alla människor ska bli frälst. Och om detta är hans vilje, så då kan vi vara vid gott mot. Och då kan vi tro att det kan komma nya tider, det kan komma friska tider, frisk olje, inspiration från himlen. Och att Gud kan virka på människors hjärta runt omkring oss och förbereda dem för att komma in i Guds rike. För vi arbetar inte alene. Amen, vi tjänar ham. Han är frälsaren. Vi kan inte frälsa någon. Hans ond överbevisar om synd. Han är den som drar människor till sig, säger han i Bibeln. Och därför så spelar det ingen roll vad vi kan tänka om hur det är i Norge. Vi tror att hösten är stor. Amen. Och det kommer jag till att säga till dig många gånger för den här kvällen är över. Och om du öppnar med Bibeln till Matteus 9 kapitel, ska vi börja där. Och här brukar Jesus det akkurat det ordet höst. Och jag är ju delvis uppvuxen på en bondegård i Uppdal, och man snackar om höst, inhöstning. Detta är ett jordbruksuttryck som Bibeln brukar. Man kan bruka ordet väckelse eller frälse eller ja, vad som helst, men ordet höst kommer från jordbruket. Och jag tror att alla dessa orden har meningar. Varför snackar man om höst? Och en ting som är speciellt med det är att höst är det inte alltid. Höst är en tid som begynner och en tid som slutar. Det vet alla bönder. Har vi några bönder här ikväll? Nej, mest fiskare här kanske, jag vet inte. Oljearbetare. Men vi som är bönder eller har varit bönder, vi vet det. Att det kommer en tid och så begynner hösten. Och så är det en tid när hösten är över. Och vet du vad? Nå är det höst. Det är höst i Stavanger. Det är höst i världen. Från pinsedag till Jesus kommer tillbaka, så är det höst i världen. Och det har inte alltid varit det. Det har levt många, många generationer när det inte var inhöstningstid. Och det kommer en tid, sa Jesus, det kommer en tid när ingen kan arbeta längre. Men nå kan vi arbeta. Nå kan människor bli frälst. Nå kan det lys som Gud har gett oss skinna för människor. Och det är det uppdrag han har gett menigheten. Matteus 9, från vers 36 till vers 38. Och Jesus, vers 36. Då han såg folket fick han innerlig medynk med dem, för de var härjet och förkomna som får utan hyrde. Då sa han till sina discipler. Och detta ord som vi säger nu, detta är liksom en av grundstenarna i menigheten vår i Moskva. Detta har de hört så många gånger från mig. Alltså Jesus, det är härjet och förkomna, och så kan man reagera på något. Han kunde ha sagt, detta kommer att gå skickligt dåligt. Kunde han ha sagt. Eller oj, oj, oj. Men han ser att jag härjet och förkomne, och utav han kommer tro. Så säger han, då sa han till disciplen, hösten är stor. Amen. Hösten är stor. Och när du går hem ikväll, visst jag får bönnesvar, så går du hem med den sättningen i dig, hösten är stor. Den är stor här hos oss, här i vår by, här i vår menighet här. Så fortsätter han och avslutar. Men arbetarna få, be därför höstens herre att han vill driva arbetare ut till sin höst. Och det finns någonting i det här verset som har tagit tag i mitt hjärta i många år. Och det är det att när han ser människorna, han ser behovet för Gud, välvitande om att alla dessa människorna är på väg mot evigheten. Och så reiser sig bara tro upp i Herrens hjärta. Och så säger han, hösten den är inte liten, den är inte middels, hösten är stor, säger han. Och så manar han oss till att be. Och där är det lite sån överraskande. Vad ska vi be om? För att det naturliga och det första vi skulle tänka, det är det att ja, la oss be för alla dessa människorna. La oss be för de som inte är frälst. La oss be om att de ska bli frälst. Men det är inte det han säger. Han säger, la oss be för oss. För arbetarna. Svaret är här i dette rommet. Her er det det begynner. Han ber om at arbeiderne skal drives ut på høstmarkene. Altså han oppfordrer til å be for meg og be for deg. At vi skal våkne opp. At vi skal se oppdraget. At vi skal få glede og tro og forstå. Wow, det finnes en høst som jeg skal få være med og bringe inn. Og vi skal vi be for de ufrelste også. Men det er faktisk sånn at det begynner her inne. Det begynner i menigheten. Det begynner at Gud rører ved oss. For sånn som jeg har sagt tidligere, Herregud, Gud har ingen andre enn oss. Han har menigheten. Og det er oss han må bruke. Og han blir ikke menneske igjen. Han sender ikke englene. Men han har deg og meg. Og hans bønn, det er at vi blir levende, at vi får troen tilbake, og at vi ser, jeg skal tjene Gud på høstmarkene her i Stavanger. Amen. La oss prise Herrens navn sammen. Amen. Og det skal jeg dele med deg om, snakke med deg om her en liten stund i kveld, og så skal vi ta og be sammen. For at det, altså når man snakker om menighet, så vi kan oppleve veldig mye herlig her inne, og det skal vi selvfølgelig gjøre. Men om Gud ikke berører oss når det gjelder verden, da mangler det en så viktig dimensjon av menighet. Om vi bare kommer hit for å oppleve Gud, for å tilbe Gud, men at han rører ikke med oss når det gjelder de andre, da blir vi en forening, og er det noen ting som den onde vil, så er det å isolere menigheten. At vi er fornøyd med at det var et godt møte, og så er det ikke noe mer enn det. Men vi er verdens lys og jordens salt. Vi har et oppdrag, alle sammen, å lyse for Jesus. Og man kan tenke seg, ja, men Masola, hva skal til da for at mennesket skal bli frelst og menigheten skal vokse? Hvem skal vi kalle? Hvilken evangelist skal vi kalle? Ja, jeg er kanskje ikke, vet ikke alt, jeg er ikke den smarteste, men jeg har ikke noen svar enn dette. Svaret er at vi alle innser at vi er menneskefiskere. Der ligger veksten. At alle i menigheten tar kallet. Ja, jeg også. Jeg er en menneskefisker. At pensjonistene tar det. At tenåringene tar det. At det går inn i hjertet på oss. Dette er mitt første kall. Mats Ola, han er pastor, og han er litt av hvert annet også. Titler som han har lastet på meg. Men mitt første kall, sånn tenker jeg om mitt liv, er å være en menneskefisker. Det var det Jesus sa til Peter, og det var jeg ønsker at alle i menigheten i Moskva også skal leve i vissheten at hva han har kalt meg til å gjort, så er jeg først og fremst en menneskefisker her i verden. Amen. Og så skal jeg lese en, om vi går til Lukas 10. kapittel, så skal jeg lese en lignelse for deg i kveld. Eller egentlig er det en historie fra Jesu liv, bare for å inspirere deg. Og det her vil jeg bare løfte hjertet ditt og gi deg tro at Gud kan bruke deg. At det å være en menneskefisker ikke virker noe vanskelig. Åh, nei, det kan jeg ikke, jeg vet ikke, og jeg får det ikke til. Men at du skal bare kjenne, ja, klart Gud skal bruke meg. Og at dette er ikke noe merkelig, dette er ikke for noen av oss. Det er for oss alle sammen. Herren vil hjelpe oss, utruste oss og bruke oss alle sammen. Og det finnes en fantastisk, dette er kanskje den mest kjente av alle Jesu lignelser. Lignelsen om den barmhjertige samaritan. Og vi skal lese hvorfor Jesus fortalte lignelsen. Skal vi lese lignelsen, og så skal jeg bare tale litt til deg om hva som egentlig skjedde der. Lukas 10 fra vers 25. Og se, en lovkyndig stod fram og fristet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han sa til ham, «Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din kraft og all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve.» Men han ville rettferdiggjøre seg selv og sa til Jesus, «Hvem er min neste?» Jesus tog upp detta och sa: En man gick från Jerusalem ner till Jeriko och han falt bland rövare. De både klädde av honom och slog honom och gick bort och lot honom ligga igen halvdöd. Nå träffades det lik att en präst drog ned samma vägen och han såg mannen och gick förbi. Likså kom en levit till stedet och såg honom och gick förbi. Men en samaritan som var på rejse kom och såg dit mannen låg och han såg honom och fick innerlig medynk med honom. Han gick bort till honom och förband såren hans och hällde olja och vin i dem. Och han lyfte honom upp på sitt eget dyr och förde honom till ett härberge och plejet honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer, gav den till värten och sa: Plej honom. Och vad mer du måste lägga ut, det ska jag betala igen när jag kommer tillbaka. Vem av dessa 3 synes du nå visste sig som en näste för ham som var fallt bland rövare? Han sa: Den som visste barmhärtighet. Då sa Jesus till honom: Gå du bort och gör detsamma. Amen. Detta är en historia som handlar om olika människor. Och jag ska göra det sån ikväll. Jag ska se någonting om alla de som är med i historien. Och så ska jag bara linka det upp till dig och mig. Och det kallar vi har att vara en människofisker. Och vi ska, för här har du den lovkyndige. Han som kom till Jesus och som Jesus fortalte historien till. Och så fortäller han då om mannen som blev falt, som blev angripen av rövare. Och så har du prästen och du har leviten som kom och såg. Du har samaritanen som kom och hjälpte han. Och så har du då husvärten som också är här av en eller annan grund. Och jag tror att alla dessa har någonting att si till dig och mig. Och låt oss börja nu. Låt oss börja med denna lovkyndige som kommer till Jesus med ett spörsmål. Och han säger: Vad ska jag göra för att arva evigt liv? Men Bibeln säger att han kom för att frista Jesus. Han var inte ärlig. Han var ute för att på en måte upphöja sig själv och kanske och visa sig som en god man i förhåll till de andra. Och det känner Jesus självklart med en gång. Här är något som inte är rätt. Och så Jesus frågar han: Ja, arva evigt liv, vad läser du loven? Och så svarar man: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och din näste som dig själv. Och då är jag helt säker på att den här skriftlärde, han förstod att nu har jag gett ett bra svar. Och jag tänker så, han har säkert hört Jesus säga si detta. För detta var ju från Jesu undervisning. Så när Jesus frågar han: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och din näste som dig själv. Och så kanske han tog ett skritt tillbaka. Ja, vänner, här har det en som har grejer på det. Jag kan detta. Så ser Jesus på han. Och så säger han: Gör detta, så ska du leva. Det är inte nog att veta vilket bud som är det största. Du må göra det om du ska leva. Amen. Nästan alla kristna i världen ville svart riktigt på det spörsmålet. Vad är det största budet? Ja, det är att älska Gud och det är att älska vår näste som sig själv. Men spörsmålet är, och konfrontationen från Herren, det är: Du ska göra det. Du ska leva ett liv där du älskar din näste som dig själv. Och det är det som vill bringa liv till dig och menigheten. Och när han mannen hör detta, så plötsligt så ser alla på han kanske lite som kritisk. Ja, gör du nå detta? Och nu är han på defensiven. Och då ställer han ett motspörsmål: Ja, vem är så min näste? Och när han ställer det spörsmålet, så avslöjar han sig själv. För att med andra ord så är inte alla min näste. Min näste är någon. Ja, vem är min näste? För sannheten är att alla är din näste. Var det enaste människa här i Stavanger som inte känner Jesus är din näste. Och den här mannen, han bara visste, han har ju inte förstått någonting. För han tänker: Är det naboen min liksom, eller vem är det? Och då berättar Jesus den här berättelsen som har blivit så känd, spredd över hela världen och som talar till alla de som vill följa Jesus. Alla de som inte bara vill kunna det största av alla bud, men som vill leva i det största av alla bud. Amen. Så börjar han fortälla om en man som falt bland rövare, blev överfallt. Och vem är den här mannen som Jesus fortäller om? Är han en vän? Är han en släkting? Är han en jøde? Är han russer? Och vem är han? Och saken är att det vet vi inte. Jeg tror på altså verbal inspiration av Bibelen. Jeg tror at hvert ord inspirert av Gud. Og Jesus sier ingenting annet enn en mann gikk fra Jerusalem. Og forklarer han ikke hvem han fordi at det ikke viktig. Det eneste som viktig, det at han trenger hjelp. Og det det eneste du og jeg trenger å vite. Fordi at om han da min slekting, min venn, eller hvor han kommer fra, det ikke det som vekker mitt hjerte. Det som vekker mitt hjerte, det det behovet han har. Han trenger hjelp. Og slik det med verden rundt omkring oss også. Kristen medfølelse, kristen kjærlighet ikke drevet av verdien i personen det gjelder, men det drevet av det behovet som man har. Om du har det vanskelig i kveld, så du min neste. Uansett hvem du Om jeg møter noen senere i kveld som ikke kjenner Jesus, så den personen min neste, fordi han trenger meg. Og det Jesu perspektiv. Slik åpner han historien uten å si noen ting om hvem denne mannen eller hvilken relasjon han eventuelt har til andre som med i denne historien. Okej, og så blir han da overfalt denne mannen og ligger der ved veien. Og så sier Jesus at det kommer først en prest og ser han og går videre. Og så kommer det en levit og ser han og går videre. Og spørsmålet jo da, hvorfor de med i historien? De jo egentlig ikke nødvendige, ikke sant? Jesus kunne bare ha sagt, mannen falt, han ble overfalt av røvere, og der ligger han. Og så kommer den samaritanen og hjelper han, og du skal gjøre på samme måte. Hvorfor forteller han om presten? Og hvorfor forteller han om levitten som går og de ser mannen og de går forbi? Jo, det dette budskapet. Det at det handler om et valg. Om du stopper eller ikke. Alle tre så mannen. Alle tre sov behovet. Men det finns en kontrast mellan samaritanen og presten og leviten. Og her har du budskapet. Til syvende og sist handler det om valg som vi tar. Vi kan stoppe, eller vi kan ikke stoppe. Vi kan vende oss til mennesker, eller vi kan ikke vende oss til mennesker. Vi kan hilse på dem, eller vi kan la være å hilse på dem. Gud kan lede oss til så mange mennesker rundt omkring oss som trenger oss. Han kan overnaturlig sette mennesker foran deg som behöver Jesus, som åpne for Jesus. Men så gjør han ikke mer. Så det opp til deg og meg. Og der det. Der det vi lander. Der det menigheten Til syvende og sist så må vi lære oss å velge og våge å nærme oss mennesker. Å velge å snakke med den vi ikke kjenner. Å velge å fortelle at jeg en kristen og jeg med i verdens beste menighet. Jeg med i Karismakirken. Så må vi velge å spørre, hvordan det med deg? Det noe jeg kan gjøre for deg? Det finns 1000 og 10 000 veier inn i en samtale som har med Gud å gjøre. En hvor man kan betjene mennesker eller invitere dem med. Men det allikevel et valg som foregår på veien mellom Jerusalem og Jeriko. Amen. For noen uker siden, som like før sommerferien, så jeg begynner iblant dagen når jeg ber med denne bønnen, Gud, la meg treffe noen i dag som jeg kan lyse for. Og det skjer ikke hver dag, men det skjer virkelig, og det har jeg bedt den dagen også. På morgenen, Gud, la meg treffe noen. Og så har vi en dame i menigheten som har blitt frelst. Hun kommer fra Kina. Hun gift med en stor forretningsmann, også fra Kina. Og så jeg rand ut og går, og så har vi bare en mandagen, fridagen min, tid sammen, og vi går og spasserer, og så plutselig så ser jeg denne mannen foran meg, og står der, og hei, liksom, og tror da, hei, og han da ikke frelst, og så bare, vet jeg, nå, Masola, har jeg ledet deg til han. Nå det opp til deg. Det ble så klart for meg. Du kan gå videre, eller du kan snakke med han. Og jeg hadde ikke noe lyst til å snakke med. Det var fridagen min, og har du fem møter, altså, da elsker du mandagene. Min hustru, hun, hvis du følger den på Instagram, så kan du se at hun pleier å legge ut forskjellige posisjoner jeg sover i på mandager. Mandag for en uke siden, så la hun ut meg på restaurant, tre forskjellige posisjoner der jeg sitter og sover på restauranten. Og det synes russerne er veldig, veldig moro å se på. Og, men det ble så, det var sånn her historien bare kom til. Ok, man tror det. Her er han. Och jag snackade lite med han då liksom jag och så är det sån med och så bara kom vi lite in på Gud och jag sa någonting om Gud och så tänkte jag det är fint och så sa han kan jag få gå med dig och prata med dig. Ja, det kan du få. Och så hade vi en härlig stund sammen. Men vet du vad, kära vän, slik är det. Det är där vi landar. Det är härligt att be för ufreste. Men bön är viktig. Men om ikke vi tar budskapet ut, så blir det ingen innrøstning. Amen. Om fellesskapet er rikt her inne, men vi ikke bærer kallet lengre, altså, da blir det bare oss. Og så er det så lett å tenke, ja, men man tror det er ikke så lett. Vet du hva? Det er aldri lett. Men du trenger ikke å frelse noen. Du trenger bare å være klar. Og ibland så kommer man ingen vei, ibland kommer man en liten vei, og ibland så bare åpner Gud dører. Men historien handler så utrolig om den hverdagen som du og jeg lever i. Og jeg tror at om vi velger å leve i den her bønnen, Gud led meg til noen i dag, så kommer han til å vise oss mennesker, og plutselig så er du i situasjoner, og du vet, wow, Gud satte meg her. Vet du hva jeg elsker? Jeg elsker å hilse på mennesker, og snakke med mennesker, og som ofte så skjer det ikke noe spesielt, men iblant så gjør det det. Om jeg reiser på fly og tog, så jeg går alltid fram og tilbake. Det kan jo være noen der, hvem vet? Og så lenge siden så reiste jeg tog på vei hjem til Oppdal fra Russland, og reiste tog fra Oslo, og så var det langt tog der. Men jeg pleier, så bare går jeg gjennom toget og ser på alle sammen, hei, 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 og så går jeg igjen med mange, så plutselig man som sier, «Mot sola», sier han. Og så sier jeg, «Hei, nei», sier jeg. «Kjenner du meg?» Så han, «Nei, jeg kjenner deg ikke», sa jeg. Og så forteller han meg her. Og det var en som jeg kjente for lenge siden, og så satte meg ned ved siden av meg, og så bare spør jeg, «Hvordan er det med deg?» Og han begynner å gråte. Og jeg vet, her er jeg for å treffe han. Vi snakker sammen lenge, og han var også på vei til Oppdal, så vi ble enige om å treffes hjemme, han kom hjemme hos han. Så når vi kommer dit, så finner vi et tidspunkt, og jeg reiser hjem til ham, snakker med han og ber til ham. Og en mann som har vært langt borte fra Gud kommer tilbake. Amen. Og vet du, slik er livet. Menneskene er der. Vi har en tid når vi passerer gjennom verden. Og de finnes der. Hele tiden. Og Jesus vil vise dem til oss. Og si at ja, men det er det som gjør livet rikt. Det finnes noen jeg kan røre ved. Det finnes noen som jeg kanskje ser, men jeg kan be for dem i alle fall. Det finnes noen jeg kan hilse på og bli kjent med. Og kanskje neste gang så kommer vi lengre. Og mennesker betyr noenting for oss. For det er så lett at man lever på den her måten. Man lever og man ser sitt eget arbeid, man ser sin egen familie, man ser sin egen menighet kanskje. Men Jesus, han... Alle var interessant for Jesus. Han stoppet og pratet med mennesker. Og Bibelen har jo da noen historier når det skjedde mange saker. Men jeg tror det var mange andre historier hvor ikke skjedde noe spesielt. Men han stoppet liksom. Han fant dem opp i trærne. Han fant dem ned på bakken. Og han fant dem i begravelser. Og han ventet seg til dem. Det var en livsstil. Og bak han går det 12 menn som lærer seg av Jesus. 12 menn som ser på han, hvor det bor vennligheten og interesse for menneskene, og som lærer seg slik, følg meg, sa han, så skal jeg lære dere å bli menneskefiskere. Og det lærte han dem med måten som han levde på. Vi har ju alltså moderna instrumenter och teknologi här och sånt som Herren har gett oss i vår generation. En av de tingen är att vi allesammans har en mobiltelefon. Det har blivit en del av oss människor och vi kan ringa, vi kan sända textmeddelanden och vi kan göra så mycket om vi bara tänker på det. Jag tänkte på det här nu, alltså, att jag satt i bilen i Moskva i en av våra eviga trafikorker som är en del av min vardag. Hvis du för exempel är kvinna och gift och du sitter vid sin man din och han klager på trafiken, så sitter han, tänk på Mats Ola, så slutar han att klaga. Jag sitter varje enda dag i timmesvis i trafikkork och där satt jag då i trafikkork och kom ingen väg och så tar jag upp telefonen så tänker jag, vem kan jag ringa till? Det har jag gjort då, många gånger. Vem kan jag ringa till? Och så, jo, den familjen. Den har jag inte sett i kyrka på länge. Och så finner jag nummer och så ringer jag dem. Och så svarar kona, hej. Hej, det är Mats Ola. Sola, hej, hej, hej. Och så är det med dig. Ja, jag har inte sett dig i kyrka på länge. Det är sant, vi har inte varit på länge. Och det har varit så vanskligt. Och men till söndagen kommer vi. Och så. Nästa söndag kom de. Det var många år sedan. Och efter det kommer de varje söndag. 2 minuter. En telefonsamtal. Och någon träcker sin. Amen. Det är att se det och leva i det. Alltså, men är det så enkelt beständigt med sola? Självklart är det inte det. Men det är någonting. Och förstå poängen i det Jesus vill dela med oss här. Att det handlar om att lägga märke till människorna runt omkring oss. Inte bara de som självklart ligger nästan halvt i hjärtslott på vägen. Men människor som tränger Gud. Och jag tror att Helion, alltså han kan uppmuntra oss till att bli intresserad i människor. Uppmuntra oss till att vända oss till dem. Till att lära känna dem och leta efter möjligheten. Och så kommer de. För att den helige ande är med dig. Och det är otroligt. Det är ju så, alltså, när man kommer till kyrka för exempel. Här är det ju. Detta är också ett sted. Det vill komma in nya folk. Gud kommer till att sända människor hit till den här menigheten. Och det kommer till att vara många som eftervart. Och de kommer första gången. De kommer in lite usikre. Betyder det någonting för dig? Jag bara fortæller dig om mina släktingar, om äktemannen till systra mi. Morten heter han och kommer från Halden. Morten och familjen hans, de var 6 barn och mamma och pappa som flyttade för en god stund sedan från ett sted till ett annat. De flyttade till Halden och det var länge sedan och de var pinsvänner och när då första söndag i en ny by så tar pappa med sig kone och 6 barn. Det här var väldigt talentfull familje. Många av dessa syskon blev rika förrättningsmän. Människor som alla pastorer vill ha i menigheten. Och de gick på möte i pinsmenigheten och det var jättebra, men de blev inte liksom känt med någon, ingen som snackade med dem. Så nästa söndag så gick de tillbaka igen och kanske en söndag till och så sa pappan bara så spontant att kanske vi ska gå i baptistkyrka en gång. Så gjorde de det. De kommer in dörren till baptistkyrkan och kommer in dörren, säger en dam som ser dem. Vem är det, säger hon. Ja, vi är liksom kommit. Efter möte så ska dere allesammen hem till mig på middag. Det här var över 50 år sedan. Den familjen, barna och barnbarna går fortsatt i baptistkyrka. Amen. Så är det. Du ser dem och du bryr dig. Och du har ett stort hjärta mot dem. Inviter människor hem. Någonting som, jag hade inte tänkt det här, men det blir en del historier. Går det bra det? När vi flyttade in i Moskva, vi köpte lägenhet där, första lägenheten som vi köpte. Och var det sånt att Moskva, alltså, alla har järndörrar där, ganska mycket kriminalitet och sånt. Och så det är inte så lätt att bli känt med människor. Och vi hade bott där en stund och alla in i hejsen, upp i hejsen och så in i dörren. Och så vi blev inte känt med någon. Och så tänkte jag, gode Gud, det här går inte. Jag måste finna på något, ge mig en idé. Och så fick jag en idé, då var det snart jul. Så då fick jag ordna lax från Norge. Russerna, de älskar norsk lax. Och så Hängde upp en stor plakat nere i gången. Julfest hemma hos Matsola och Randi. Alla nabor är välkomna. Det var 54 lägenheter där. Och så skrev jag gratis lax från Norge. Och så när julen närmade sig så tog jag med de två yngsta barnen mina, hade på dem nisselue och så skrev jag invitationer och så gick jag och ringte på var enaste dörr och så sa jag varsågod hem, kom hem till oss på lördag, då är det gratis lax och så ska vi ha julfest där. Och där av naboen liksom, är detta möjligt? Det är ingen som gör sån i Ryssland. Nej, men jag gör sån. För jag har ett uppdrag. Och hvis jeg ikke blir kjent med mennesker, hvis jeg ikke treffer noen, da blir det heller ingenting. Og det, da kom jo naboen, og det var veldig moro med alt det der. Amen. Og det er det denne lignelsen handler om. Hva er interessant i denne verden? Mennesker. Hva er det vi leter etter? Mennesker. Og den her presten og leviten, da, de ser behovet, men de går bare forbi. Og får et tragisk liv å leve. Och så kommer då samaritanen. Och så vem är han? Varför kallar Jesus han för samaritan? Det är ju också intressant. Vad betyder det? Jo, samaritanen, det vet de var inte vänner med jönerna. I Johannes 4 så säger Jesus, eller står det om Jesus i förbindelse med kvinnan vid brunnen där, att jönerna har inte omgång, de har icke fällskap med samaritanerna. Så för denna mannen som hör historien så är detta är en man från ett annat sted. Och varför är han en samaritan? Jo, för att visa att Guds kärlek kryssar alla sociala gränser. Amen. Det spelar ingen roll vem du är. Så om det var en forskel så är den bort när det gäller Guds rike. Du kan sträcka dig ut och hilsa och prata med och imitera dem som är väldigt väldigt annorledes än dig. Och när du gör det så är det uppfyllelsen av Guds rike som har kommit på jorden. För den här världen är full av sociala barriärer. Är full av fördomar överallt. Är full av märkliga föreställningar om varandra. Allt detta försvinner i Guds rike. Vart eneste människa är lika mycket värt. Alla är min näste. Och vem än du är så är du välkommen in i mitt liv. Och jag kan bara fortälla en historia till. Älskar den här historien. Bara alltså för menigheten Mores rik förrättningsman, svär Mercedes. Han kört många Mercedes och jag tänkte gode Gud en sån bil skulle jag vilja ha en gång. Och han är ute och reser av ett stort firma och blir sulten och stoppar vid McDonald's för att spise och där går det då en gutt tydlig fattig liksom säkert där dålig start på livet som går och letar efter om någon har lagt en lite några chips eller något sånt som man kan puta i munnen och så säger personen nej kom och sätt dig här så. Sätter gutten sig. Är du sulten sa han. Ja sa han. Jag ska köpa mat så köper han mat till han. Snackar med han, blir känt med han. Ansätter han i firma sitt. Tar han till menigheten och gutten blir frälst och lever med Gud. Förrättningsman och gutten på gata. Guds rike. Det är en härlig historia. Och slik är menigheten. Dessa gränserna försvinner. För att alla människor är skapt i Guds bild. Alla människor är eviga. Och därför när denna samaritanen stoppar då, så bryter han den gränsen. Och det står så fint i Bibeln varför han stoppar. För det står i vers 33. Och då han såg han fick han innerlig medynk med han. Och det är vad vi tränger. Vad är den medynken? Jo, den medynken det är Helion. Detta är det du inte kan göra själv. Men detta är vad vi tränger att be om oss i bönemötena. Gud, ge mig kärlek till människor. Den här medynken är inte något som man går runt med dag och natt. Men det är något som kan komma till liv i oss. När vi ser någon. Att vi känner, åh, jag har lyst att sträcka mig ut till det människa. Detta är vad den helige ande gör i oss. Om vi vill ha det, om vi längtar efter, om vi säger Gud, jag vill vara som den här personen. Och för att när det står om samaritanen så är det klart att han är ju du i den här historien. Du är icke röveren, säger amen. Amen. Og du er heller ikke han som blir ranet, men du er samaritaner. Du er han som bryr deg. Du er den som ser og kjenner, åh, tenk om jeg kan gjøre noe. Og det som på en måte er litt festlig og oppmuntrende for meg, det at det ikke noe mirakel i denne historien. Det ingen liksom under som, åh, nei, tenk, det har vel aldri jeg vært med på. Han bare gjør det han kan. Han bare strekker seg ut og tar det han har og tar hånd om han. Og det er hele historien. Og mange ganger så kan det bli liksom litt sånn fjernt og stort, det som har med å vinne mennesker. Men la oss tro på Gud. Og la oss i det enkle strekke oss ut i mennesker, så skal vi se hva Gud kan gjøre med oss også. Amen. Man kan få noen til å komme opp og ta piano her. Og det er det som denne samaritanen gjør. Og så tar han med han til vertshuset. Og så har vi jo mannen da, som er han som eier vertshuset. Han er der også. Og hvorfor er han der? Jo, de arbeider sammen. Du tar han et sted, ikke sant? Du tar han til menigheten. Og så er det noen som kan mer enn deg. Noen som kan gjøre mer. Så jobber du og jeg sammen. Men vet du, nå er det en person der som vi kan hjelpe. Og du har en cellegruppe. Og du har venner. Og du har pastorer. Og du har alt mulig rundt deg. Og så blir det team av meg det også. Ta hånd om mennesker. Kanskje mennesker som ikke er klare til å rede til å bli frelst. Eller noen som er nyfrelst. Og vi har mennesker i menigheten som jobber med nyfrelste. Og vi utvikler tjenester. Vi har et sted å ta det. Og det er så velsignet å jobbe sammen. Det er høsttid i Stavanger. Amen. Tror du på det? Den historien her, Jesus forteller ikke noe mer da, enn at han etterlot mannen på vertshuset. Men noen vil bruke fantasien litt vår, så tenker jeg, hva kunne ha skjedd etterpå? Hvordan tror du presten og leviten hadde det når de gikk og la seg på kvelden? Jeg tror de hadde det. Jeg tror de forsøkte å rettferdiggjøre seg selv. Jeg hadde det travelt. Altså. Jeg kunne jo også blitt ranet. Liksom, man forsøker. Og, jeg tror ikke det gikk så veldig bra. Hvordan tror du samaritanen hadde den av seg? Litt fattigere enn han hadde våknet den dagen. Han har jo brukt litt penger her nå. Vet du hva jeg tror han tenkte? Det her har vært en herlig dag. Jeg tror han tenkte. Wow. I dag har jeg levd. Tenk at jeg kunne være der. Og det er nesten litt vanskelig for å sovne. Altså. Tenk, wow, takk Gud at jeg kunne være der for den mannen. For det finnes ingen glede større enn å være et redskap for Herren. Ingenting du kan vinne, ingenting du kan oppnå som er større enn å kjenne det at Gud kunne bruke meg. Og det er det han ønsker å gjøre. Slutter Jesus historien. Og så ser han på den her lovkyndige. Og så sier han, hvem var det da som var den neste? Og han, nå må han jo svare. Det var han som hjelper han. Og så sier han, gå du og gjør like så. Amen. Så der lander vi her nå i helgen. Gå du og gjør like så. Enkelte ganger så, jeg fortalte det, vi var sammen til en av lederne her i går kveld og spiste middag sammen, og fortalte jeg en historie om pappaen min. Noen ganger så tenker vi liksom, altså vi gjør det så vanskelig. Men det er ikke gjør det vanskelig. Gjør det du kan. Gjør det som er naturlig med deg. Så noen ting. Begynn hos det. Kom Herren til å hjelpe deg. Min pappa, han var norsk mester i langrenn da han var ung. Han var the guy. Han var jo også tøffingen i Oppdal, landskjendis. Altså er du norsk mester i langrenn, det er jo mer enn å være liksom portugisisk mester i langrenn. Altså er du i Norge, da er du noen ting, ikke sant? Og så han fortalte mange ganger hvordan han og vennene hans, de går over torget på Oppdal, ned på sentrum da, på 50-tallet. Og i alle byer så finnes det en rar dame. Det finns i alla menigheter också, men det är helt grejt. Det finns alltid någon som är lite sån speciellt och det fantes det i Oppdal på en tid nå. Och denna dama var kristen men lite sån speciell, så härlig. Och så går hon bort till pappa så tar hon tag i han och så säger hon: "Ola, du må bli frälst." Och alltså och vännen hans liksom: "Ja, hon är nog så där." Så bara går de vidare. Så pappa fortalt mig från den dagen och till han länge efterpå ger sitt liv till Jesus, så hör han de orden: Ola, du må bli frälst. Ola, du må bli frälst. Det lever i han till han ger sitt liv till Jesus. Hon bara sa dessa orden, en väldigt enkel dame till en rikskändis sportsman, och så tar den helige ande och så arbetar han till mannen böjer sig. Du vet inte vad du har gjort, och det vill du aldrig veta för du kommer, för vi kommer in i evigheten. Och någonting ser vi, någonting ser vi inte, och sakerna vi behöver inte se. Kanske människor du har sagt något till, kanske de blir frälst utan att du någon gång vet. Kanske de går till någon annan menighet eller ett annat land och blir frälst. Kanske ting du har sådd. Och slik ska vi vara. Vi ska tro att det är frukt. Det är fint att se, men vi behöver inte att se. Vi behöver bara veta att vi är lys. Och så börjar vi och sprider runt omkring oss, börjar att tro, och så börjar Herren att virka. För han är höstens Herre. Troen näres icke av omständigheterna, men troen näres av den helige ande och Guds ord. Någon må tro för Stavanger. Kan du vara den personen? Kan du tro att människor ska bli frälst i Stavanger? Amen. Så låt oss börja där. Och nu tror vi ju på post-covid-tider här. Jag tror att samhället kommer att öppnas upp. Och jag bara har en tro i hjärtat mitt att Gud kommer att sända människor hit. Och det kommer till att se att menigheten växer. Och allt Guds folk sa. Amen. Låt oss stå upp allesammen. Halleluja.